Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Näsinge, en liten by med cirka 300 invånare, belägen nordost om Strömstad. Här råder ett lantligt lugn och det enda som hörs är fågelkvitter och brummandet från E6:an som går genom det lilla samhället. Här känner alla varandra och här händer vanligtvis inte mycket. Men den 25 augusti 2014 gör 24-åriga Evelina och hennes sambo en makaber upptäckt under en promenad med sin hund. Tanken var att de skulle gå ut på en längre runda och plocka svamp. Men de kom inte så långt. Bara 70 meter från sitt hus reagerade deras hund på något som ligger där på den nyslagna åkern. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Nathalie Seov.
Mitt namn är Sofie Nublin.
Det som hunden fått vittring på lyser kritvitt i gräset. När paret kommer närmare hajar de till. Vi ser ut som att hunden nosar på ett kranium. Helt intakt dessutom. Bara den nedre käken saknas. Det ser ut som att det kommer från en människa. Sagan om den svenska sensommaridyllen det året får ett abrupt och mörkt slut ungefär samtidigt som sommaren blir till höst. Kvarlevarna som hittades där på åkern verkar tillhöra en man. Men vem man är ska förbli en gåta i många år. Till sanningen plötsligt börjar komma upp till ytan. Så som sanningar ofta gör. När polisen kommer till fyndplatsen spärs den omedelbart av. Och platsen genomsöks ytterligare med hjälp av tekniker och tre hundförare. Som finkammar området i jakt på fler fynd. Ljudet av en helikopter som dånar ovanför bryter av den annars så stillsamma tillvaron i bygden. Det tog inte lång tid innan de hittade benrester från en människa utspridda i området. Några skelettdelar hittades i en liten bäck. Polisen beslutade sig för att inleda en förundersökning om mord och ett stort arbete sattes igång för att identifiera personen. Men identifieringen visade sig inte bli lätt. Det fanns knappt någon vävnad kvar. Endast lite vävnad på ena foten, annars rörde det sig bara om skelettdelar. Det hittades också en slängd stickad tröja i naturen, men polisen var inte säker på att den hörde till fallet. Den döde mannen ska annars ha varit helt naken utan kläder när han hamnade på åkern. Polisen beslutade sig för att inleda en förundersökning om mord och ett stort arbete sattes igång för att identifiera personen. Men identifieringen visade sig inte bli lätt. Det fanns knappt någon vävnad kvar. Endast lite vävnad på ena foten, annars rörde det sig bara om skelettdelar. Det kunde konstateras att kvarlevorna tillhörde en man med icke-skandinaviskt ursprung. Mannen hade en lagning i ena tanden som ser ut som att den kan ha genomförts någonstans i Östeuropa. Evelina, som gjorde det inledande fyndet, har i en intervju i det norska tv-programmet Åsted på TV2 yttrat sig om att hon tycker att fyndplatsen var märklig. Det rör sig om en mycket avsides plats. Hon som bor i området har i princip aldrig sett någon gå över åkern. Hur kom det sig att kvarlevorna dumpades just där? 2 år senare skulle 2 svampplockare göra ytterligare ett fynd i Näsinge. Bland några snåriga buskar och träd hittade de en lättare vår- eller höstjacka som ska lägga till terrängen ett bra tag. Polisen säkrade spåret, men jackan hade legat för länge utomhus för att den skulle kunna testas för DNA-spår. År 2016 tog polisen hjälp av en brittisk expert, en rättsantropolog vid namn Caroline Wilkinson, som skannade in mannens kranium för att digitalt återskapa hans ansikte i hopp om att mannen skulle kunna identifieras. Kanske någon skulle känna igen honom. Vid inskanningen skulle det visa sig att hans ansikte hade en del skador sedan tidigare som hade läkt. Han hade haft ett brutet näsben och hans vänstra kindben hade också varit brutet. Han hade också haft dåliga tänder, saknade en del tänder och vissa av dem var skeva. Han måste ha fått flera olika slag mot huvudet under sin levnadstid av någon anledning. Den här typen av datorgenererade bilder har visat sig vara ett relativt effektivt sätt att identifiera avlidna personer på. 65% av alla de fall som Caroline Wilkinson hade varit inkopplad i när hon genomförde rekonstruktionen av mannen hade lett till att personer hade kunnat identifieras. Det finns dock en del begränsningar med tekniken. Personens ansiktsform och färg på håret kan exempelvis inte bestämmas med hjälp av denna metod. Detsamma gäller även ögonfärg och formen på öronen. Det var därför bilden som kom att spridas i medier och via Interpol världen över var svartvit. Åren gick och den avlidne mannen förblev oidentifierad. Det befarades att hans anhöriga aldrig skulle få veta vad som hänt honom. Men efter 5 år, i februari år 2019, skulle det ske ett stort genombrott i fallet. Det skulle visa sig att polisen hade fortsatt att arbeta aktivt med identifieringen av mannen bakom kulisserna. De hade kunnat säkra en DNA-profil från huden som fanns kvar på mannens vänstra fot, som nu skickades runt till olika länder i hopp om att få en match. Vi fick inget gehör från något land, men i fjol fick vi ett svar från Polen. De hade en matchning på skelettet, sa Sten Rune Timmersjö, chef på polisens avdelning för grova brott i Fyrbodal, till SVT Nyheter. Den polska polisen ska ha funnit en match i samband med att en släkting till mannen lämnat in sitt DNA till polisen. Mannen som hittade stöd i Näsinge 5 år tidigare var alltså en polsk medborgare. Enligt de polska myndigheterna lämnade han Polen i juni 2014, alltså 2 månader innan hans kvarlevor hittades på åkern i Näsinge. Polisen hade initialt använt sig av KOL-14-metoden för att försöka fastställa mannens ålder och enligt beräkningarna ska han varit född 1972. Men det måste ha varit en viss felmarginal, för nu när mannen kunde identifieras skulle det visa sig att han faktiskt var född 1968 istället. Vad han gjorde i Sverige och hur han hade dött var fortfarande oklart, men polisens misstanke om mord kvarstod. Polisen ville inte gå in på detaljer mer än att det fanns saker som pekar på att mannen inte dött av naturliga orsaker. Vi har ingen säker dödsorsak. Det är saker som talar för att ett brott är begånget, men jag kan inte gå in på exakt vad det är. Vi måste få insikt i vilka han umgåtts med. Det är en bit ifrån Polen och hit, sa Sten Rune Timmersjö till SVT Nyheter. Mannens anhöriga ska informerats och en släkting till mannen uttalade sig till Bohuslänningen att mannen inte ska vara kriminell. Han var ingen skurk. Han var inte den typen av person. Han gillade bara inte att arbeta och han gillade att dricka, ska mannens brorson ha sagt i en intervju med tidningen. Enligt honom var han Näsingemannens närmaste släkting eftersom Näsingemannen inte hade några egna barn eller någon fru. Mannen ska ha lämnat Polen för att resa till Norge enligt brorsonen. Han åkte för att ta ett enkelt jobb. Det är stor skillnad mellan de lägsta lönerna i Polen och de lägsta lönerna i Norge. Många polacker åker dit för att ta de lättaste jobben. Det kan ha varit så att han åkte för att jobba som målare, sa brorsonen då till Bohuslänningen. Ja, Sofie, det här är ett väldigt intressant fall på många sätt. För att det börjar ju först faktiskt som ett mysterium.
Ja.
Vi har kvarlevarna efter en man, men ingen identitet för den här mannen. Men så då flera år senare så sker faktiskt ett genombrott. Och nu kan då en mordutredning på allvar sättas igång. För nu vet man vem han är. För vi vet ju att det är i princip omöjligt annars att utreda ett mord om man inte ens vet vem offret är. Det har vi sett i andra fall också.
Det finns ganska många John Doe där ute.
Precis, och det blir svårt för polisen att veta var de ska börja.
Verkligen.
Men något som är väldigt intressant med det här fallet är att de faktiskt inte är den enda som har hittat stöd i den här trakten under såna här märkliga omständigheter. För 12 år innan Näsingemannen hittades i augusti 2002 så hittades faktiskt en annan man död bara några kilometer västerut från Näsinge vid Hogdals hembygdsgård nära E6an.
Mm.
Och det här fyndet görs av en tysk turistfamilj som är på bilsemester som stannar till på rastplatsen för att rasta sin hund. Och då ser de någonting som de först tror är en skyltdocka som de har framför sig på marken. Men de kommer närmare så ser de att det faktiskt är en person och att personen är död och svårt bränd.
Mm, obehagligt.
Och den här personen som hade asiatiskt ursprung hade fått en brännbar vätska över sig. Och så hade någon då satt fyr på kroppen då antagligen efter hans död.
Mm, så jäkla brutalt.
Och mannen hade inga tandlagningar, inga tatueringar eller operationsär. Vilket gjorde att han var ganska svår att identifiera. Jag vet faktiskt inte om man har lyckats identifiera honom. Jag tror inte det. Jag kunde inte hitta någon artikel om det. Så jag tror att den här mannen också då, eller är fortfarande oidentifierad.
Mm.
Men man kunde konstatera att han ska ha blivit mördad eftersom han hade krosskador på huvudet. Så han ska ha fått en skallskada innan han då brändes upp.
Mm. Ja, och det här är inget, det är ganska litet område liksom.
Precis, och det är ju ganska nära gränsen då till Norge. Eller väldigt nära, bara några kilometer från den norska gränsen. Så den här byn Näsinge ligger. Så därför så utesluter inte polisen att båda de här fallen kan ha någon form av koppling till Norge. Att det kanske inte är, det kan vara så att morden faktiskt har hänt i Norge och sen att kropparna har dumpats i Sverige för att förvilla polisen lite.
Ja, för det känns som väldigt märkliga omständigheter liksom.
Ja, det är ju det. Och ja, det är som sagt inte så jättemånga som bor i det här området. Så att det är ju märkligt. De här personerna verkar inte ha någon koppling till det här området. Det är ingen som känner igen dem ju.
Nej.
En polis ska ha kört förbi området och gjort en iakttagelse av några personer som stod runt något som brann då innan man hittade den här brända mannen död. Men polisen stannade inte till i det här fallet och körde vidare. Men det är en intressant iakttagelse på det sättet att det var en polis som såg det. Så det är väldigt tillförlitligt vittne.
Mm.
Men också att det var flera personer som stod runt det här som brann. Så det indikerar också på att det kan vara flera gärningspersoner inblandade i det här fallet.
Mm, att det är någon form av gäng, liksom, eller gängkriminalitet. Väldigt, så, väldigt, väldigt oturligt att polisen inte stannar just då. Verkligen. Eller kanske tur för honom, henne, det vet man inte heller. Men det var verkligen så ödets nick av att komma undan med en mordbrand liksom.
Ja, då hade man verkligen kunnat ta de här personerna på bar gärning.
Mm.
Man vet ju inte om det finns en koppling mellan de här två fallen då, 2002, det som hände 2002 och Näsingemannen. Och det spekuleras också i om Näsingemannen också kan ha blivit mördad i Norge för att sen dumpas i Sverige. Så att det är ju alltid så när saker och ting sker där på gränsen att man inte riktigt vet vad själva brottet har ägt rum.
Nej. Och i det här fallet så verkar det ju som att polisen har samarbetat med norsk polis för att försöka lösa fallet om Näsingemannen. Eftersom då den norska polisen misstänker att de båda fallen då kan vara kopplade till varandra, precis som du sa. Och Svartrost, en norsk dokumentärpodcast som släppte en special i 5 delar om Näsingemannen som kallas för Hodeskallen. De har gjort den här podden då och gjort research om fallet i över 1 år tillsammans med det svenska produktionsbolaget Banda. För att helt enkelt djupdyka i vem mannen var och hur han kan ha gått det här fruktansvärda ödet till mötes. Och det skulle faktiskt visa sig att den berättelse som hålls upp skulle handla om organiserad kriminalitet som då tog dem hela vägen till Polen, vidare till Sverige och sedan över gränsen till Norge. Och i första avsnittet så intervjuas Evelina och hennes sambo Jonas som var de som bodde alldeles intill fyndplatsen där man hittade skallen. Och Jonas kunde vittna om att cirka 2 veckor innan det här fyndet gjordes så hade han vaknat till mitt i natten av ett ljud då av en baklucka som smälldes igen med en ganska hård smäll. Och så ska sen då en bil ha kört iväg. Och Och det här var någonting som stack ut enligt honom eftersom de bodde så pass avlägset. Brukar inte vara trafik i det området på det sättet.
Precis, det verkar vara väldigt ödsligt.
Mm. Så att i efterhand så misstänkte han att det måste ha varit då som kroppen dumpades på platsen. Och det ska också varit precis efter att lantbrukaren ska ha slått av gräset på åken. Och det kunde då förklara varför skallen inte skadats av traktorn eller inte upptäckts tidigare. Det finns också en incident som ska ha ägt rum bara 4 dagar innan Evelina och Jonas hittade skallen på åken 2014. Då ska 4 svartklädda män ha dykt upp på hembygdsgården i Hogdalen med balaklava under en pokerturnering. Alltså då i samma by som det brända liket hittades i 2002. Och männen ska ha rånat pokerspelarna på plånböcker och värdesaker och de utsatta kunde senare berätta att rånarna hade östeuropeisk brytning. Och då kan vi fundera om den här händelsen kan ha någonting med Näsingemannen att göra. Och, ja, det är svårt att säga eftersom de här misstänkta rånarna kom undan, men det är ändå intressant. Och Adam Masuryk anmäls som försvunnen först 1 år efter det att han hittats död, oidentifierad i Sverige. Och anmälan görs av familjemedlemmar som vill veta vad som skulle hända med hans lägenhet som nu stod tom. Nu när han var försvunnen helt enkelt. Och den här lägenheten som han ägde var i fruktansvärt skick. Golvet hade dragits upp och det var sopor och smuts i princip överallt. Så att innan kronofogden då fick auktionera ut lägenheten så hade den använts av mannens bror som haft högljudda fester i lägenheten och helt enkelt brukat den på eget bevåg.
Ja, det verkar ju som att han har trashat lägenheten under tiden som hans bror har varit försvunnen.
Ja, och polisen får in tips om att Adam ska ha setts i Sverige. Ett DNA-prov tas då från den här brodern och skickas till polisen i Sverige. Och de tar även då prover från en mössa och kläder från mannens lägenhet och får då alltså en match. Så det är så man får reda på vem mannen är. Men mysteriet om hur han dog, det kvarstår ju. Och det finns många frågetecken. Vi kan börja med varför var han naken?
Mm.
Några klädesplagg hittades ju en bit bort. Och då kan man undra, tog han av kläderna själv eller tog någon annan av honom kläderna? Var är resten av hans kläder och hur hamnade han död just på den här platsen i Sverige så långt hemifrån?
Mm.
Och hur han dog, om han blev mördad, det är fortfarande inte helt kartlagt heller. Men kreatörerna bakom den norska podcastserien lyckas faktiskt få reda på en hel del om Adam. Och avslöjar bland annat en hel del om den illegala verksamhet som han varit inblandad i innan sin död.
Mm. Så det ska vi få höra lite mer om nu då.
Precis. Nu när Näsingemannen äntligen hade ett namn, Adam Masuryk, kunde en bild av vem han var målas upp. Han var född och uppväxt i staden Dravsko på Mörskie nära Szczecin. Det är en liten stad i nordvästra Polen med endast cirka 11 000 invånare, där många lever i fattigdom. Mannen förekom i brottsregistret i Polen, men inte för några allvarligare brott enligt polisen. Han verkade ha levt ett hårt liv. Det avslöjar inte minst de skador han hade i ansiktet när rekonstruktionen genomfördes efter hans död. Det är dock inte klart om han fått skadorna från våld eller från att ha råkat ut för någon olycka. I podcastserien Hordeskallen besöker de Adams hemby och får se slummen han växt upp i med egna ögon. Det ska visa sig att Adam ska ha varit involverad i smugglingsaffärer. Det rörde sig främst om smuggling av alkohol och tobak till Norge via Sverige. Betalningen för smugglingsresorna var 50 euro per resa, men chaufförerna kunde få upp mot 300 euro. I en artikel i Aftonbladet redogörs det för en olaglig verksamhet som Adam ska ha varit inblandad i. Smugglingsaffärer är vanligt förekommande i byn som Adam kommer ifrån. Det beror på den höga arbetslösheten och att det är ett relativt lätt sätt att tjäna svarta pengar på. Smugglingsresorna arrangerades av så kallade chefer, som till skillnad från smugglarna levde liv i lyx. Det rör sig om en ytterst organiserad brottslighet där vinnarna är de som är i toppen av näringskedjan. Varorna som smugglas kan nämligen säljas för dyra pengar i Norge, där alkohol och tobak är väsentligt dyrare än vad det är i Polen. Det rör sig om stora pengar att komma hem. Särskilt eftersom det går att hitta polska medborgare som utför smugglingsresorna åt cheferna på toppen. För nästan inga pengar alls i jämförelse med vad man kan dra in på en full last. Det händer att smugglare åker fast. Och då kan ersättning betalas ut till smugglarna om de vägrar prata med polisen och inte nämner vem de jobbar för. Allt för att den organiserade brottsligheten ska kunna fortlöpa. Det verkar som om Adam kan ha börjat med den illegala verksamheten så tidigt som 2006. Han omhändertogs av polis i Oslo 2010 och då ska han, enligt en artikel i Aftonbladet, ha varit väldigt förvirrad, närmast intill psykotisk vid det tillfället. Mer förtäljer inte historien. 4 år efter den händelsen ska Adam alltså ha fortsatt göra dessa resor till Norden och den sista var alltså i juni 2014. I podcasten Hord i skallen kan de avslöja att 7 personer ska vara i samma bil som Adam där han gjorde sin sista resa från Dravskro på Mirske till Sverige. I samband med arbetet med podcasten reser reporterna till den polska staden för att försöka få kontakt med de som reste tillsammans med Adam den där sista resan. De upptäcker snart något fasansfullt. 2 av de 7 männen som de letar efter är döda, precis som Adam. En av dem dog 2017, den andra 2019, alltså efter Adams död. Den ena drunknade under en fisketur, den andra dog under oklara omständigheter. Polsk polis misstänker dock inte brott i något av dödsfallen. Av de 4 män som återstår av de 7 som var en del av Adams ödesdigra resa till Sverige väljer 2 av dem att ställa upp på intervju. I podden kallas de Mr. A och Mr. Z. och vill vara anonyma. A verkar vara chef och många som de pratar med där nere i Polen verkar vara rädda för honom. Det finns vittnen som hävdar att Mr. A ska ha varit med på den där sista resan. Själv hävdar han i intervjuer med reporterna för den norska podcasten att han aldrig jobbat med Adam och att han inte var med på resan till Sverige. Men att han kände till att Adam var död. Den informationen hade nått honom. När de pratar med Mr. Z berättar han att Mr. A visst var med på resan. Han berättar också att han är rädd för Mr. A. Enligt artikeln i Aftonbladet ska Mr. Z ha berättat för reporterna på den norska podcasten att något ska ha hänt precis då de korsade gränsen från Norge till Sverige. Adam ska ha lämnat bilen för att gått in i ett skogsparti inte långt från platsen han senare kommer hittas på. Men Adam kom aldrig tillbaka till bilen igen. Och efter ett tag körde bilen därifrån på Mr. A's begäran. Att kontakta polisen var inte aktuellt. Det var allt för riskabelt med tanke på den illegala verksamheten som de var inblandade i. Men Mr. Z kunde inte berätta några detaljer om vad han trodde kunde ha hänt Adam. En sak är dock säker. Mr. Z ska inte gjort fler smugglingsresor efter den händelsen. Han hade inte ens lämnat hembyn sedan dess när intervjun genomfördes. De sista 2 personerna som enligt uppgifter ska ha varit med på den där sista resan lyckades reporterna för den norska podcasten aldrig få tag på. Det ryktades om att en av dem befann sig i Danmark och att den andra skulle vara kvar i Polen. Till och med kvar i hembyn Dravsko på Mirske. Men han lyckades hålla sig undan reportrarna. I podcasten uppmärksammade man också det bristande samarbetet mellan polsk och svensk polis. Näsingemannen identifierades redan 2017, men det var tydligen först 2 år senare som informationen nådde polsk polis. Det verkar heller inte ha gjorts några försök för att hitta de här medresenärerna den där sista resan som Adam gjorde till Sverige. Och de personerna som var med verkar aldrig ha förhörts av polis. Det verkar som om intresset för fallet från svenskt håll kan ha svalnat sedan Sten Rune Timmersjö, den svenska utredaren som tidigare hade ansvar för fallet, gick i pension. Adam Azureks kvarlevor fick aldrig komma hem till Polen igen. Det fanns inga pengar för att finansiera en resa av dem från Sverige till Polen. Så idag ligger han nedgrävd på en kyrkogård i Strömstad. Hans sista viloplats ligger inte särskilt långt från den åker där han hittades för 9 år sedan. Men långt ifrån den plats han kallat hem. Det sorgliga är att det troligtvis har funnits flera personer som vet vad som hände honom, hur han dog och vad som hände den där dagen i juni 2014. Kanske de som vet idag är döda, eller så vågar de inte berätta. Men sanningen finns där ute. Frågan är om den någonsin kommer upp till ytan, eller om den, precis som Adam, kommer att förbli begraven, helt anspråkslöst i det tysta mörkret, utan att aldrig se dagens ljus. Tack för att du har lyssnat på säsongens sista avsnitt av Olösta fall. Kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar när vi är tillbaka med nya avsnitt igen. Ha en underbar sommar, så hörs vi snart igen.